utställning med Mikael Nilsson Showdogs. I det här avsnittet ska du få höra om en utställningsresa, en domarresa jag gjorde till Bosnien-Herzegovina. Vinn mer! Jag har precis kommit hem från en utställningsresa till Bosnien-Herzegovina. Och det här är ju då Balkanland, ett av de forna jugoslaviska länderna. Och ja, det var väldigt viktigt, förstod jag när jag pratade med de inhemska, att det här var i Herzegovina. Regionen. Så det är viktigt var man kommer ifrån, var man är någonstans och vilka man är. Men hur som helst så var det ju en mycket internationell utställning och det var många utställare från andra länder. De som utmärkte sig kanske mest, det var en bussresa från Finland faktiskt. Så det var en del finska hundar och de gjorde det också ganska bra i tävlan mot de inhemska hundarna. Arrangörerna hade från början tänkt att jag skulle ha hängt på en resa till Bosnien-Herzegovina och Montenegro precis efter att splittutställningen hade varit. Men då drog jag i handbromsen och sa att det blir för mycket för mig. 4 nattutställningar i Split och sen så var ett antal utställningar rätt efter det på samma resa. Ja, det tyckte jag kanske blev det mastigaste laget och jag inte vet jag om jag har så många skjortor heller. Då måste man tvätta emellan. Ja, men hur som helst så tackade jag nej till det och så kom det då ett nytt förslag och det var att jag skulle åka nu. Och det passade mycket bättre. Jag reste på torsdagen och så var det utställning fredag och lördag och så hem på söndag. Resan gick från Köpenhamn till Frankfurt, Frankfurt till Sarajevo. Och sen så tog det vid en hisnande bilresa från flygplatsen. Ja, det gick fort. Det var hårnålskurvor och chauffören gasade verkligen på. Emellanåt så tänkte jag att det här var det sista jag skulle göra i livet. Men ja, det kom fram sen när jag pratade med honom, chauffören, att han hade varit chaufför till presidenten så han var minsann duktig. Ja, vi var några domare på plats och sen så åt vi en lunch och sen åkte vi bort till utställningsplatsen som bara låg 200 meter därifrån. Och det var en fin park kanske man kan kalla det för. Det var en relax, de kallar det för relaxen, men det var mer som en park där. Med en del bungalows som låg runt som folk bodde i. Bland annat de här finnarna bodde i de bungalowsen. Och sen så var det en restaurang där. Och man hade valt i år, eftersom man inte kunde vara i den gamla utställningslokalen som var en gammal fabrik. Så hade man valt att slå upp ett enormt stort tält. Och till det tältet sätta värmare som sprutade in från ett rör i taket. Ordentlig belysning satte man upp också. Och musikanläggning. Så det blev faktiskt jättebra. Man hade verkligen kostat på. Och inte vet jag hur man hade råd med det här för att... Det var ju, om man pratade lite siffror då, det var 4 utställningar. Ungefär 200, jag tror de sa 220 eller 250 hundar på varje utställning. Och det var då 2 utställningar på fredagen och 2 på lördagen. Varav en varje dag var internationell och en var en vanlig nationell certutställning. Om jag förstår det rätt så kostar nog en anmälningsavgift 40 euro. Och Ja, då kan man börja fundera på hur mycket pengar man drar in på en sån utställning. Nu är inte jag ekonomiskt ansvarig för det här, så det, och jag vet inte riktigt hur det ligger till. Men det var ju också så att varje vinnartitel, för det fanns vinnartitlar att vinna också, om man ville ha ett sånt diplom, så kostade det 20 euro. Och klarar man av att få sin hund till champion, ja, då var det 50 euro för ett sånt diplom. Så det var lite här och var som arrangören säkert drog in pengar. För man betalade 3000 euro för att vara på den, i den parken. Och man betalade 6000 euro för att ha det där tältet och sätta, ha det uppsatt. Så att... det är intressant att se. Jag vet ju att vissa klubbar i Sverige också sliter med att hitta platser att vara på. Speciellt inomhus, men dessutom utomhusplatser att vara på. Inte alls enkelt. Men det här var ett intressant alternativ och jag måste säga att det fungerade jättebra. Och anledningen till att det funkade, vad man kanske också ska säga då, att det var 5 ringar uppsatta. Och då kan man ju snabbt börja räkna på det där och säga att då dömde vi ju mycket mer än 80 hundar varje dag. Och så blev det. Vi dömde nog en 60-70 hundar på förmiddagen. Och sen så hade vi en viss final för den utställningen. Och sen tog den nästa utställning vid och efter lunchen. Och då var det en viss final efter det också. Och hur vi kunde klara av att döma alla de hundarna, det innebar ju att det sades först att det skulle vara på två eller tre utställningar, korta kritiker, bara någon liten enstaka notis. Och sen så kokade det ner till att det var bara den första utställningen som det var de här lite kortfattade kritikerna, och sen så resten var utan kritiker. Och naturligtvis så går det mycket fortare när man gör på det viset. Vi bodde på ett jättefint hotell precis bredvid då, 200 meter därifrån, och det var en väldigt bra restaurang där och i allmän och väldigt stora rum och ja, absolut fint, tipptopp på alla sätt och vis. Och naturligtvis så är det ju så praktiskt att det ligger så nära. Det var inte hundtillåtet där. Så har man tänkt sig att åka till en sån här utställning, så kan det ju faktiskt vara bra att undersöka att man kan bo någonstans rimligt. Men på det hotellet gick det i vart fall inte att bo. Men det gjorde vi domare. Den första dagen så dömde jag ju, hade jag turen att döma den starkaste gruppen utav de som var där. Och det var grupp 2. Och de har behov för lite andra typer av hundar, tror jag, i gamla, de här gamla östeuropeiska länderna. Och det visar sig ju då naturligtvis att den typen av vakthundar och brukshundar är, ja, håller en hög klass. Jag vill nämna en ras som jag inte har varit borta i förut, som är inhemsk. Det är Torniak. Och det är just en sån här stor brukshund. En gårds- och vallhund, en vakthund som har absoluta vaktegenskaper. Jämfört med många av de andra, de här boskapsvallarna och ja, sådana som då går med i herdarna, så verkar den här rasen vara betydligt mer, ja, vad ska vi kalla det för, aktiv. De är inte alls så här lugna och avvaktande, utan Torniaken, de är lite mer igång, vilket gör att de har vaktegenskaper. Och det lät lite mellan hundarna också, det var verkligen viktigt att händerna höll i ordentligt, för att de här stora starka hannarna på 70 centimeter, ja, det kräver någonting det. Och då när de flyger iväg och vill gruffa så är det inte så enkelt. Men det gick ju hyfsat bra trots allt. Och det är intressant att komma ut och döma. Den här rasen, nu var jag inne på svenska avelsdata och titta. Ja, de sista 10 åren tror jag vi har haft en handfull hundar i Sverige. Så att ens få se sådana hundar i Sverige är minimal chans. Men där nere så hade jag väl en 9-10 stycken tror jag. Och det var det är ju en uppgift att stå där då som domare för alla raser och döma någonting som man egentligen inte har så mycket bakgrund i då. Jag hade turen att kunna prata med en av domarna kvällen innan som var uppfödare av Torniak. Så vi snackade lite grann om den rätta typen då och vad man skulle prioritera i bedömningen. Och prata lite om standarden där vissa saker var lite oklara, bland annat vilken färg. Och då var det ganska bra att få hört då att det är inte något tema alls, utan jag kommer inte få se några hundar som har avvikande färg. Och jag tror nog att allihopa var en hund med vit bakgrund och fläckar på. Och de har ganska långt hår, så att ordentlig päls som inte alls är speciellt kort, utan den har lite längd på sig, så att de ser verkligen mysiga ut. Det är en kramgod hund ser det ut att vara, och de har ett väldigt vackert ansikte med fin blick så där. De allra bästa då. Och det är väl lite så att det är lätt att utseendemässigt tilltalas av den här rasen och då glömma bort som vanlig valpköpare att de har helt andra mentala egenskaper än vad som kanske passar i barnfamiljer och speciellt förstagångsägare och sånt. Utan det här är för folk som vet vad de håller på med och som kanske har verkligen behov för att ha den här typen av vakthund om man bor på en gård lite avlägset och sådär. Men de var faktiskt, måste jag säga, förvånansvärt tillgängliga för människan. Bara man gav dem tid, visade att man var där och pratade lite med ägaren först, så hade jag inte problem med en enda hund faktiskt i ringen. Så det var ju en positiv överraskning. Och sen så gjorde jag så gott jag kunde med min hundförståelse och om anatomi och förberedelsesarbetet som var gjort. Och det visade sig att den hunden som jag satte upp, en championtik, hon vann för flera av de andra domarna också. Och hon var ju en sund och välgående hund med, vad jag uppfattade, ett väldigt vackert huvud också och de rätta proportionerna. Och vad som är viktigt med den här typen av hund, sägs det, är att de också ska lyfta svansen när de går. Så att det är en ganska aktiv hund. Trots sin storlek så är de väldigt rörliga och har det här aktiva över sig. Så ja, jag tyckte att det faktiskt var en kul upplevelse. Kanske höjdpunkten på hela resan. Att få stifta bekantskap med den här speciella hundrasen som vi inte praktiskt taget inte ens har i Sverige. Ja, jag var pådömd i grupp 1, jag var pådömd i grupp 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 och 10. Ja, jag var ju på allting utom femman alltså. Men över de här 4 utställningarna. Och det gjorde också att jag dömde alla de gruppfinalerna. Nu var det inte så mycket av grupp 10 just för att det var flera anmälda och flera raser anmälda, men det var bara en hund som dök upp och det var en italiensk vindtund och den fick very good, så det blev ingen gruppfinal där. Och jag måste säga, jag kommer säkert ta upp det här med CK, hur man lägger CK. Det finns inte CK i Bosnien-Herzegovina, utan man håller sig till excellent. Och excellent, det då gör att hunden får cert och SASIB. Ja, man kan i princip hålla tillbaka den när man har kommit så långt, men då kanske man kan fråga sig om det är en bättre lösning trots allt att ge ett värdegod. Ja, det kan man diskutera, och jag tror jag ska ta upp det på det här avsnittet som jag kommer ha om CK om några veckor. Vi får se när det dyker upp. Men det är ju en lyssnare som har kommit med den idén om att jag ska prata om just CK och hur man lägger ribban för det. Och jag tyckte det var ett bra initiativ. Har du någon special fråga, någonting som du skulle tycka var intressant att jag tog upp på ett sånt här poddavsnitt, så välkommen och skriv det på Facebook-sidan som hör till det här, den här podden. Vinn mer på hundutställning med Mikael Nilsson Show Dogs. Jag dömde alltså väldigt många av de hundarna som var anmälda på den här utställningen. Och det är klart, alla hundar var inte med på samtliga utställningar. Det var helt klart så att det hade kommit vissa hundar som var bara intresserade av SASIB. Så att de dök bara upp de utställningarna. Men hur som helst så såg vi då alltså 4 stycken utställningar med tillhörande gruppfinaler. Så de här hundarna återkom gång på gång på gång. Och sen så skulle det då kulminera till slut i en Supreme Best in Show. Och det skulle vara Supreme Best in Show för alla finaler. Alltså Baby skulle ha en Supreme Best in Show. En Supreme Best in Show för valpar, en för juniorer, en för veteraner. Och sen så för missvinnarna. Och då hade de gett mig den stora äran att få döma Supreme Best in Show. Och det innebar att jag hade inte dömt något av missfinalerna innan för att spänningen skulle fortfarande vara på plats. Så att man inte kunde tro vad jag hade då för förhandsfavorit. Ja, då blev det Best in Show-final. Och då kan man ju säga så här, av de 4 hundarna så hade jag redan dömt 3 stycken utav dem. Den ena, den strävåriga forsten, hade jag inte dömt, utan den var en ny hund för mig. Nu var det så att hundarna kom in och sen så flög arrangören fram med den stora rosetten och tyckte jag bara skulle slänga ut den till en, ja, min favorit. Men jag hade faktiskt lust att göra det här lite mera grundligt och gå igenom hundarna som vi är vana vid att vi gör här i Sverige. Så jag la ifrån mig den rosetten och sen så gick jag igenom hundarna ordentligt för att jag skulle kunna göra en grundlig värdering på det. Och de andra 3 hade jag alltså dömt. Den ena hunden, Norwich Terrier, ja, den placerade jag som 3 i en väldigt svag terrierfinal. Och sen hade jag dömt Bichon Frise till birvinnare. Men eftersom den hade vunnit Bistan innan så var den inte med i gruppen. Den stod över följande gruppfinaler. Och den hunden har jag dömt tidigare när jag var i Serbien, så hade jag den till grupp 2 i Serbien bakom missvinnande Cavalier King Charles Spaniel. Och sen så hade jag dömt Pomeranian, men de här finaltävlingarna, de skulle gå väldigt snabbt undan under dagarna, så att när jag dömde hunden så var det bara på av det jag såg. Så jag hade inte gått igenom hunden. Det här är ju en ras då som jag själv har ägt under en 10-årsperiod och haft missvinnare, gruppvinnare, världsvinnare och så vidare. Så jag har ganska bra koll utan att jag behöver sätta händerna i en sån hund. Men hur som helst, jag gick igenom dem. Ja, hur som helst, efter att ha gått igenom de här hundarna så var det solklart för mig. Det var en hund som var ljusår bättre än de andra, och det var Bichon Frise. Det var en jättefin hund med speciellt vackert huvud, tycker jag. Och ja, så vad blev det? Jag hade en jättetrevlig utställningsresa i Bosnien-Herzegovina. Det var första gången jag var i det landet överhuvudtaget. Och ja, under domarmiddagen på lördagen fick jag ju verkligen uppleva hur kulturen är med musik, fest och god mat och dryck. Och ja, man festade loss ganska bra och vi hade det faktiskt jättetrevligt. Och sen så återstod det bara en hemresa och vi åkte på söndagen efter missfinalen till Sarajevo. Jag sov där en natt och sen åkte jag hem. Det här avsnittet har handlat om en utställningsresa till Bosnien-Herzegovina där jag fungerade som domare. Vinn mer!